Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sporthuset här, dagen före julafton 2022 ger vi ut det här avsnittet, och det är en specialstart från en underbar duo som sitter här bredvid oss, Lasse.
Vi kör ordinarie sportsnack om en stund, men först faktiskt vid köksbordet här i Gustavsberg så lutar vi oss tillbaka. Här är Isak Söderberg och Jolina med sin julhälsning.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young, a very merry Christmas and a happy. Good one, without any fear.
So this is Christmas, is your weekend for strong, the rich and the poor one, the road is so long, and so happy Christmas. Black and for white, yellow and blue ones, stop all the fights. Merry, merry Christmas
and a happy new year. Let's hope it's a good one without any fear.
Använder den här lite mer operasals bravoropen, va? Det är ju inte, görs ju inte vid köksbordet. Nej, men med en pepparkaka inför julen så det görs det inte riktigt lika bra. Men vilken uppvisning. Vilken uppvisning.
Ja, tack.
Vilken uppvisning.
Ja, berätta vad det var vi hörde, Isak och Jolina.
Ja, Happy Christmas, War is Over av John Lennon och Yoko Ono från 1971. Och det är liksom en lite djupare julåt, kan man säga, för den har också ett sentiment om fred. Mm. Och nu är det ju ett pågående krig i Europa, så.
Och som jag förstår, va, Isak, du har också bidragit till ditt första låtsläpp, Jolina, på Spotify. Berätta om det du har gjort precis.
Jo, jag har släppt en låt med min pojkvän då Isak, som är producent och låtskrivare. Vi har skrivit den tillsammans. Den heter Friend och den handlar om dåliga vänskapsrelationer, som jag tror alla kan relatera till på något sätt. Det kan vara att man blivit osams med en vän eller bara växt ifrån någon. Så att låten handlar om det liksom, och alla känslor man går igenom, för att det är ju inte alltid så lätt.
Vart är ni på väg om ni får bestämma själva? För det här är ju, det här handlar ju om supertalanger.
Nej, men vi vill ju jobba med musiken och skriva, precis, låtar och släppa det och Och uppträda live, alltså det är ju drömmen och det är jätteroligt att göra.
Ja, för du har ju varit med live också i sporthuset, Jolina, tidigare när vi hade... Jag tror första gången vi hörde det så var du 16 år och nu har du fyllt 20 år.
Ja, just det.
Så det säger lite om...
Det är ganska sjukt. Ja.
Det har gått snabbt. Vänta till du fyller 55.
Och senast vi hörde om dig, då pajade rösten i samband med tv-framträdande.
Idol, ja. Precis.
Men vad har hänt sen dess?
Jo, men sen dess så blev jag ju tillsammans med Isak faktiskt, som är... så otroligt duktig musiker, och det har varit jätteroligt att få jobba med musik på det sättet, att skriva eget. Det är ju det jag egentligen vill göra allra mest, skriva egna texter och låtar och sjunga dem. Mm.
Vi träffades ju på Rytmus, jag gick musikproduktion, Jolina gick sång, och det är ju liksom, det är den tiden man lägger in i själv som är det som gör skillnaden egentligen. Och sen har jag mina systrar som är mina största förebilder, som heter First Aid Kit, som jag har vuxit upp med, att de liksom har levt liksom sin dröm tillsammans. Så att för mig liksom har det alltid varit målet egentligen, och alltid varit de största förebilderna för mig.
Och det kommer mer, eller hur? Alltså, vi avslutar ju podden nu, så måste vi göra med Friend. Mm. Den som har släppts, det var ju ett tag sedan, det var ju ett antal veckor sedan.
Ja.
Men vad blir nästa låt?
Den skrev jag till min bästa vän som var tillsammans med en väldigt, väldigt dum kille. Och den heter Trigger Warning. Och den kommer i januari, 13 januari släpper jag den.
Han var härligt med den här julstarten nu, Lasse.
Ja, det är rätt. Men nu ska vi snacka sport. Mm. Så får ni komma tillbaka här och vi får lyssna till Friend i slutet på det här avsnittet. Ja.
Tack för att vi fick vara med.
Tusen tack.
Ja, vilken succé. Välkomna tillbaka fler gånger.
380 centimeter i stavhopp gav OS-brons till hemmahopparen Bertil Uggla 1912 i Stockholm. Han blev fyra i denna olympiska stavhoppsfinal.
Jaha, brons efter fjärde plats alltså.
Mm, faktiskt.
Det trodde jag man endast kunde få i allsvenskan i fotboll. De kör ju med lilla och stora silvret och så blir det brons till fyra.
Ja, och det här var liknande mystiskt. Alltså guld till vinnaren följdes av två silver och sen tre brons faktiskt. Då Ugglas placering egentligen var en fjärde plats. Men annars när det gäller denna Bertil Uggla, något av ett fysfenomen. Och efter första världskriget tog han OS-brons i modern femkamp också. Och sen blev han känd som den första i svensk radio att leda morgongymnastik.
Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. Blås ut nattdunket ur lungorna på det här sättet, dina klämmiga utandningar.
Blås ut nattunket med några klämmiga utandningar. Bertil Uggla, han visste vad han snackade om, det må jag påstå.
Ja, han var spänstig han. Och här är en annan friidrottsmedaljör. I 380 meter ledde Andreas Kramer EM-finalen på 800 meter 2018 innan fransmannen Pierre-Ambroise Boss gick förbi och vann. Men Kramer tog silvret och det är faktiskt den enda svenska mästerskapsmedaljen utomhus på 800 meter under de senaste 75 åren.
Oj då. 380 matcher spelades under en säsong i högsta ligorna i fotboll. I Spanien, La Liga, i Frankrike, Liga och i England, Premier League. Welcome back to the Premiership. Annan dag, Boxing Day, annan dag jul, då är det dags igen.
Mm, det är snabba ryck efter VM. Mycket på gång nu i mellandagarna ju förresten. Junior-VM, ishockey och så vidare som också spelas. 380 som är tre guld i Moskva, OS 80. Tog Sverige genom de båda simmarna Bengt Baron och Per Arvidsson. Och dessutom fäktaren Johan Harmenberg.
Just det, ja. Och 380 som är tre guld också vid vinter-OS 80 till Sverige. Ingmar Stenmark både i slalom och storslalom. Och längdskidåkaren Thomas Wassberg som ju besegrade finländaren Juha Mieto med en enda superklassisk hundradel.
Längdskidor var det, ja. 380 meter över havet ligger Lilla Lyttran. Det är en av de här dalaplatserna som passeras under Vasaloppet.
Därmed har vi veckans Vasalopp.
En ny rubrik kanske, ja. Ungefär som veckans Wayne, ja. I sporthuset. Vad tror du om det? Fram till starten i Bergaby nära Sälen första söndagen i mars.
Ja, det tycker jag. Det är vi överens om. Lyttran ligger väl mellan de klassiska orterna Risberg och Evertsberg. Och efter Evertsberg så kommer ju sen en efterlängtad skön, fler kilometer lång utförsbacke. Det låter som jag åkt Vasaloppet. Svaret är nej, jag bara hört.
Mm, och kärleksbombat det. Så du märks att du kan det hela.
Mm, jag gillar långkörare. som exempelvis Sporthuset.
Mm, för det här är det 380:e avsnittet.
Jajamän, med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström.
Och snart ropar vi också in Jens Fjällström.
Och så ska vi inte glömma 380 hopparen i stavhopp för över 100 år sedan. Bertil Uggla.
Ut med nattunket!
Ja, och så tar vi och slutar av med lite grann svikthopp och där släpper vi fantasin riktigt lös.
Vi måste nu direkt, Lasse, höra med dig nu när du har äntligen satt dig vid mitt middagsbord här på Värmdö. Och du har slirat in med väskorna i högsta hugg när vi spelade in där. Hur var det att kommentera tidernas VM-match i fotboll?
Jag har fått den här underbara julstämningen också. Ja, det kan nog vara en utav... Alltså det, en VM-final i fotboll är ju världens största idrottsevenemang sannolikt tills dess den spelas nästa gång. Så vad som än kommer att hända så kommer det att bli historieböcker och man kommer prata om det och analysera och bla bla. Den här gången blev det ju alldeles ytterligare och mycket mera än vad man normalt sett får ifrån en VM-final. Det kommer ju upp och liksom jämförs på nivåer som är finaler som jag aldrig har sett. Jag har aldrig sett 66 go first. Jag har ju sett någon bild på att bollen inte är inne och någon kille på linjen som springer och där med mål och så vidare. Men så det är klart att det var intryck som fortfarande sitter kvar. Och då var jag ju där. Hasse Backo och jag satt ju på kommentatorsläktaren och jobbade med den där. Jag vet inte vad en sån som Jens, hallå där i Malmö Jens, tjänare. Med allt du har inom dig av fotboll och ditt gigantiska hjärta för den här idrotten. Jag vet inte hur du landar finalen så här när det har gått några dagar.
En match som man trodde hade gett allt men som ändå hade mer att ge. Och att så var det genom hela den där matchen. Så... Och det historiska perspektivet tycker jag man ska ha respekt för, att det är svårt att jämföra matcher som spelades 58-66 eller 2022. Men att det är den mest fenomenala VM-upplevelse jag har varit med om, alla kategorier, det är det definitivt i varje fall. Och för övrigt, halkar in i Gustavsberg, så kan jag säga, underkylt regn i Malmö, ja. Här halkas det, här bryts det lårben, det kan jag lova.
Usch och fy. Alltså gula och orangea vädervarningar ramlar man ju rakt in
nej,
jag kan inte säga att jag sa trafikrapportörerna
nej. Nu stannar vi vid tidernas VM-match.
Ja, men det gör vi rätt
tid. Ja, det här, ja. Väder är inte innehåll.
Men så här tycker jag, det var ju en... det stod ju 2-0 Argentina länge i den här matchen. Och så länge det gör det, och Frankrike är på igång lite grann, det var känslan i alla fall när vi var där och vi kommenterade att det var så också. Men från det att lysande VM-final, då bara 3 straffsparkar på sitt konto alltså, och
det mest imponerande, vet du vad det var?
Ja, det måste ju vara varningen för filmning.
Helt enormt, ja. Ja. Hur löser han det? För jag menar, de flesta som ser det, det ser ut som en jättekapning.
Ja.
Och sen när man då går in och tittar på jättenära närbild, slow motion, då ser man han har rätt. Han ramlar på eget bevåg, den franska spelaren.
Marciniak, huvuddomaren, Kwiatkowski i varummet. De snackar samma språk, va? Inte bara polska, utan de snackar samma fotbollsspråk. Nej, det var så... Få en sån, och så 3 straffsparkar dömer han. Men när han blåser straff... det är väl Otamendi som för en gång skulle inte riktigt komma rätt där och vifta med armarna. Han gjorde sin 100-dagkamp för Argentina förresten. Och han pekar på straffpunkten. Och då öppnar sig matchen. Och därifrån fram till dess att den tar slut så är det ju en fullständig virvelvind. Det är en centrifug, det är en tumlare, det är vad du vill. Man är bara inkastad i någonting som är fullständigt omöjligt att sätta in i ett historiskt sammanhang när det händer. För det är bara boom, boom, boom. Och till slut, jag kommer ihåg att Backe, han var tyst va. Han är så otroligt så här, ingen fara, vad har hänt förut? Ni vet, alla känner vi Hasse Backe. Men när han säger, jag har tunghäfta, vad är det här för fot?
Sa någon gång, nej men det är inte lugnt.
Han gjorde inte det. Nej men då kände, och det var någonstans när förlängningen pågick och de liksom bara bytte chanser med varandra. Men den är ju ur ett fotbollsmässigt perspektiv hur finalen nu blev episk. Och inte minst, i 122 minuten, förlängningen är slut. Det står 3-3, det är det sista. Han lägger till 3 minuter Marciniak. Mm. Och där kommer den här lysande Kolomani, som ju kom in som en han borde ju spela alla matcher från start genom Eintracht Frankfurt. Han kommer ju, vad som blir ett friläge. Det är en episk final, den innehåller nästan allt. Det står 3-3 på tavlan, det är 123 minuter. Rätt många förstår, det här är nog det sista som händer. Det avgörs här. Han har ett fri, och han skjuter, trycker till rätt så bra skott får jag väl ändå säga. Och målvakten Martinez i Argentina som kommer bli den stora straffhjälten.
Lyftning från Konaté och det är Kolomani som får chansen och det är en strålande räddning. En alldeles strålande räddning av Martinez. En benparad på Kolomanis avslut och Argentina öppnar åt andra håll och Messi har bollen. Leo Messi, den passningen är levererad. Här finns möjligheter för Montiello i straffområdet. Finns Lautaro Martinez.
Fullständigt. Oj, 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 vilken chans åt bägge hållen.
Han har chans att avgöra, han gör en enorm. Sen blir det ju en vändning och så kommer en chans för vår polare Martinez på andra sidan sen, Lautaro. Men då nickar han utanför och sen är det slut, blir straffar. Men det finns en bild tagen från kortsidan bakom målvakten. Precis i det ögonblicket när han räddar. Alltså skottet har gått så att fortfarande är Kolomani, den franska spelaren, är liksom i luften efter att ha skjutit hårt skott. Och bollen kommer och han räddar. Men precis när bollen träffar foten så är bilden tagen. Och om man tittar i djup på den bilden så ser man ju flera spelare på väg liksom med ansikte mot den här situationen. Och man kan se i anletsdragen på ett par argentinska spelare att helvete, nu förlorar vi. De har liksom hunnit tänka den tanken, herregud han är ju fri och han skjuter det här hårda skottet, den kommer att gå in. Man ser det i ansiktet på honom. Den bilden. Det är VM-finalen 2022 för min del.
Visst funderar man det på Jens när du och jag satt tillsammans med våra härliga sporthusetlyssnare med flera på Clarion Sign. Tack David Wiklund för ett häftigt arrangemang som också ju lyftes av hur matchen blev. Mm. Och flera sporthusetlyssnare som var där när vi såg matchen på det sättet tillsammans med er där ute. Hur det var att vara på plats, eller hur?
Jo, men det är ju därför jag berättade innan den där VM-finalen i Qatar drog igång om våran VM-upplevelse som var i Brasilien 2014. Mm. Och 1-7 matchen när Brasilien förlorar i Belo Horizonte mot Tyskland och hur både du och jag hade svårt att ta in det som skedde där och då och sätta det i perspektiv, utan var, jag fastnade i detaljer i matchen och du fastnade i andra saker. Hur närvarande kände du att du kunde vara den här gången?
Nej men alltså både du Jens och du Tommy, alltså det här, när du är så oerhört inne i matchen, du är så oerhört inne i varje moment, varje ögonblick, därför att du behöver hela tiden som kommentator, vilket ju är i det här fallet mitt jobb, så måste du komplettera skeendet direkt när det händer. Och du behöver vara lika snabb i pallet i princip, om det nu går, som Marciniak när han varnar den där situationen. Mm. När Leo Messi gör det vi tror då till slut kommer bli det avgörande målet, 3-2-målet i förlängningen. Det var ju så många mål det här så man måste tänka länge på hur var och ännu gick det till. Men då är det alltså så att när bollen kommer som passning till Lautaro Martinez, och när han kommer fram och skjuter mot en räddare och så gör Messi mål på returen, då är det ju omedelbart så här, är bollen över linjen? Det är ju det första. Och det man ser på plats, för där är ju en fördel att vara på plats, det är en massiv fördel, det är att domaren verkligen demonstrativt tittar på klockan. Han lyfter sin vänster arm, ni vet, i en sån här liten båge. Och så tittar han på klockan, för där i har han ju den här goal line technology, GLT. Och då förstår vi att bollen är över linjen, det är mål. Men var Martinez offside?
Och det rusar ju in och dessutom, Messi springer ju bort från bänksidan mot andra långsidan och det rusar ju in, jag vet inte hur många västar de har på bänken i VM. Det kommer så otroligt överlyckliga argentinska spelare och ledare allt vad det nu är, rusar ju bort mot Messi, en lång bit att springa, snabbare med va? Och hela kortsidan i Argentina bla 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 bla. Och vi sitter och tittar på varandra, är det offside eller inte? Och det här måste du alltså dröja med. Och det visar sig att han är ju på rätt sida med 3 centimeters marginal. Så vad snackar vi om? Eller hur? Och det är mot stillastående försvar och han är i rörelse på djupet, så ni förstår vad jag pratar om. Och under bilderna, 4 bilderna säger vi måste vänta på bekräftelsen. Då ser man hur domaren, men det syns inte i bild i tv, men vi på arenan ser, han dömer mål. Och då säger ju jag,
det är godkänt! Och nu bryter nästa jubel för de argentinska spelarna. När de ska springa tillbaka och krama om Messi en gång till.
Så några västar tvärstannade ju där när de såg att det var gors. Vände och sprang tillbaka och började fira en gång till. Så den där är liksom VAR-proceduren har ju ändrat förutsättningar för kommenteringen. Men det är ju inte bara i den vanliga kommenteringen när vi levererar löpande spel. Det här är ju 3-2 av Lionel Messi i den 110:e minuten i en VM-final som har växt upp till någonting som man inte trodde den skulle bli efter Frankrikes upphämtning. Och efter detta skrivs ju oerhört många fler kapitel i den här.
Vet du vad jag märker på Lasse Jens?
Han gillar den här matchen.
Ja, men också att du är kvar i den. Oh. Du är fortfarande inne i den. Det har ju bara gått ett halvt dygn när vi springer från att du kom hem. Det är någon slags debriefing det här. Där du liksom återigen får rekapitulera allt som har hänt. För, för det jag tycker med den här matchen som du gjorde, Lasse, det är så mycket, jag måste säga det, det finns ju så många såna här, du har många klassiska grejer du har sagt som vi kan hitta på YouTube och sådär. Alltså 1-5 blir 6-5, jag orkar inte längre, det går inte att hålla på, eller Tommy Salo tappar pucken, eller det skiter sig för Ghana.
Ja, det gjorde du.
Och alla de här grejerna. Och det här kanske är de mest klassiska grejerna som ligger där ute, men du har aldrig varit bättre än i söndags.
Du
har aldrig varit bättre än i söndags. Och här har vi inte de här one-liners som kommer att bli klassiska. För det hände ju nämligen 2212 klassiska grejer. Oh. Så det går liksom inte att plocka ut en grej. Men du var så klistrad mot matchen och ingenting att du drog iväg i någonting du hade bestämt på förhand. Så det var så naturligt. Allt var så naturligt och det var det jag tycker var så bra. Det var så naturligt. Det kommer inte bli någon grej från det här som man hittar på YouTube i framtiden på det sättet. Det kommer man göra för att det var så klassisk match, men inte för något speciellt du sa. Men du har aldrig varit bättre som kommentator än vad du var som 55-åring i den här VM-finalen 2022.
Hur känns det att höra?
Ja, Tommy ringde ju mig på natten där när vi satt i bilen i köerna från Lusail. Staden där tillbaks mot vårt hotell på andra sidan. Det var... och argentinska laget kom tydligen ut i någon buss. De fixade fram blixtsnabbt och körde i någon sorts hyllningståg genom. Nej, det var... Men jag satte faktiskt alldeles tyst efter ditt samtal, Tom. Jag blev lite tagen av det. Och för dig som lyssnar på det här ska ni veta att vi snackar ju ofta och det är sådana detaljer som gör att det blir vi framstår ju som lite lätt rubbade liksom, när vi pratar om de här mikrodetaljerna i kommentering. Men vi gör ju det för att vi vill bli bättre hela tiden. Och så jag blev lite tagen av det samtalet faktiskt. Jag blev väldigt, väldigt, väldigt glad.
Och din lycka skulle jag nog vilja säga också när du berättar om det här. Och det är ju en konst att förmedla det live. Men det är också en förklaring till varför du förmedlar det så bra live. När ditt brinnande engagemang och din glädje över att ha fått vara med av det här eventet syns så tydligt och hörs så tydligt i efterhand. Ska man se det här som en match och bara försöka koka ner det till dess viktigaste beståndsdelar, så är det väl vilket lag var bäst över störst del av den här matchen. Och det tycker jag är Argentina som startar den här matchen bäst och som fram till, vad är det, någonstans 65-70 minuter så har ju inte Frankrike ännu ett avslut på mål. Och det är ju en mirakulös prestation från Mbappé kopplat till de två mål som görs egentligen också. Och så är helt plötsligt Frankrike med i matchen.
Mbappé är ju matchens stora spelare, men ändå inte på något sätt, så blir det Messi ändå. Det är ju svårt att ta in. Och sen skulle jag vilja ha en tidsmaskin också. För när vi snackar nu är den största och så vidare. Jag skulle vilja att det var 2062 en liten stund. 2062, om 40 år. Alltså, Kommer man då tänka som jag länge har tänkt på den här matchen 1982 för 40 år sedan mellan Brasilien och Italien, som det har snackats om så länge, som var episk med brassarna som, och det svängde ju fram och tillbaka där också, 2-2, Paolo Rossi 3 mål och så vidare. Kommer det bli det snacket 2062 om den här matchen? Det skulle jag vilja veta, och det är nästan så att jag tror att det kommer vara så.
Jag tror att det finns goda förutsättningar av den anledningen att Messi har levt i som en av världens bästa fotbollsspelare i två sekel, 20 års tid i varje fall, och Mbappé kommer att göra det ytterligare 10-15 år fram, och då, därför liksom i samma final så fick man de här två giganterna som absoluta huvudrollsinnehavare, och det tror jag kommer att göra att det finns de två att klistra fast gentemot den här matchen, vilket gör att den kommer att leva i 40 år lätt.
Ni såg lite tveksamma ut. Kan det bero på att ni kommer att vara 95 då? Lasse och Jens. Medan jag är ju en fräsch 88 år.
Fjällströms fotboll.
Ja, nu är det spännande. Det tror jag du tycker som lyssnar, du Tommy och jag, över att få ta del av dina synpunkter. Alltså VM sätter ju trender för hela fotbollen, och därför är vi nyfikna på hur du, Jens, med din analytiska blick och dina funderingar och tankar ser på fotbollen efter detta världsmästerskap. Vad är det första du tänker på?
Lag med mindre bollinnehav lyckades bättre.
Mm. Var det så alltså?
Så var det. Och det här är första gången det sker. Man vill ju åtminstone hålla sig till hyfsat aktuella världsmästerskap. Tittar vi bara på de fyra senaste, kom ihåg Sydafrika 2010 med Spanien och Nederländerna i final. Då förstår man att i den turneringen så var bollinnehav någonting som ledde till framgång, eftersom båda de lagen spelar så. Sen har de där två kurvorna mellan lags framgångar med mindre bollinnehav möts närmare varandra 2014, närmare varandra 2018, för att i det här mästerskapet tippa över. Så lag med mindre bollinnehav tog fler poäng över det här mästerskapet. Det tycker jag sticker ut som en intressant rubrik.
Fjällströms fotboll.
En sak som har varit en klar utveckling som man pratar lite för lite om, tycker jag faktiskt, är att avsluten kommer från närmare mål. Att man förstår att vi behöver spela oss till lägen som är närmare mål. Och då kan man ju säga då att ja, men det är säkert några decimeter här och några decimeter där. Och då ska jag vilja hoppa tillbaka till det där Sydafrika-mästerskapet 2010. Om man tittar på genomsnittsavståndet från skott som sköts i det mästerskapet, så låg det på drygt 19 meter. Hoppar vi fram till det här mästerskapet så är det 14,5 meter. Det är alltså 5 meters skillnad. Det är inte 5 decimeters skillnad. Och det är utvecklingen som har skett med fotbollen under framförallt senaste 10-årsperioden. Och ni kan tänka på ibland hur Messi och Mbappé, som ju de klart lysande stjärnorna, hur de försöker spela sig till bättre lägen. En tydlig trend som har varit inom det här mästerskapet, för det blev en markant förbättring i förhållande till Ryssland VM 2018.
Fjällströms fotboll.
En annan grej i det här mästerskapet som sticker ut rätt mycket och som egentligen krävs att man behöver sätta sig och titta igenom alla målen som har gjorts i det här mästerskapet, det blev, hör och häpna nu här, inlägg som leder till mål. Då brukar man säga så här, man ska inte hålla på och slå massa inlägg och sådär. Men i det här mästerskapet jämfört med Rysslands mästerskapet så är det 83% fler mål från inläggsspel. 83%, och då tänker man ju så här, men herregud, det måste ha slagits mycket inlägg i det här mästerskapet. Nej, det slogs färre inlägg i det här mästerskapet. Men effektiviteten, när man slog dem och hur man attackerade straffområdet var extremt i det här mästerskapet. Så alltså Rysslands VM så gjordes det 24 mål på, från inläggsspel i det här mästerskapet 45. En tydlig trend att det är inte bortkastat att spela inlägg från sidorna. Det handlar mer om hur slår man inläggen och hur attackerar man straffområdet.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tack så mycket Jens för allt intressanta inspel, tankar, funderingar. Och det är vi ju angelägna om att ta del av dig som lyssnar också. Så välkommen fram, hör av dig på våra sociala medier eller vår e-post
sportisepodcast.se. Och tack till alla som hörde av sig om introt som vanligt, 380 introt, ja. Här i början med Vasaloppet med mera, Håkan Ottosson, undrar om det inte han som skickar mycket om Vasaloppet, jag vill bestämt minnas det.
Har du någonting med Janne Ottosson att göra?
Är de bröder? Håkan, hör av om du brorsar med Janne Ottosson. Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd och Mikael Häggström bland de som skickar in eller vårt intro. Men det finns ju mycket annat också som ni kan komma med.
Ja, till och med på VM-finalkvällen dök det ju upp en grej från Mikael Lindqvist. Och som lyfte just Isabella Haak som vann klubblags-VM, att det borde vi hålla ögonen på. Lite dålig timing att försvinna i VM-bruset där för Isabella Haak.
Men annars var det tydligt att jag gjort skillnad bland sportlyssnare, för flera av dem kom ju springande bort till mig mitt under matchen då. Argentina, Bella Haak har vunnit klubblags-VM! Ja, ja. Kommer du komma med i sporthuset? Och det måste vi såklart berätta om. Men det var alltså mitt under finalen då som det kom att hon har gjort det igen då, Isabella Haak, klubblags-VM för andra året i rad. Och Mikael Lindqvist, han skrev alltså, det var ju så att hon vann med sin italienska klubb nu och blev såklart, som alltid, utsedd till turneringens mest värdefulla spelare i världsmästerskapet för klubblag.
Plummer for the championship. No, she can't get it down. Gabby goes again. Oh, brilliant defense from Cook. It's a swing from Haak for the win. And there we go. Canelliano have done it. And the Panthers take the world title here in Antalya. And they do it through Isabelle Haak. Last year's MVP with Backy Bank. Makes it back-to-back titles with a new club, Corneliano.
Och i finalen slog hon sin gamla turkiska klubb där hon spelade i fjol. Och där vann hon ju samma turnering förra året och blev sedd till turneringens bästa spelare. Så att hon är ju, det har vi sagt hur många gånger som helst nu, en av världens absolut främsta volleybollspelare. Och nu är det bara att ta upp jakten. Det är ju nästa steg på att få henne till vår mikrofon.
Ja, ja.
För ett samtal i lugn och ro.
Ja, mycket välkommen. Och en fullständigt lysande idrottspersonlighet med en extremt stark framgång i en stor sport. Mm. Sen vill jag passa på att stryka under det innan du går igång med din kolossala kritik mot nomineringsarbetet i Idrottsakademins nomineringsjury. Är det någonting akademin alltid tittar noga på, så är det prestationer som är gjorda i slutet på året dessförinnan. För nomineringstiden där ligger 1 november året före till 31 oktober, det året vi sitter med mötet. Det tittar man mycket noga på.
Det kommer dock inte gälla Bella Haak eftersom hon är ständigt nobbad.
Uppenbarligen verkar ju inte svenska folkets kärlek till sporten volleyboll vara tillräckligt stark för att det ska räcka till också. Så skulle vi lyckas få tag i Bella Haak och få med henne i sporthuset, vilket vore otroligt roligt, så hade det också varit intressant att höra kanske en turkisk journalist eller italiensk journalist med full insyn i volleybollen beskriva Bella Haak. För jag tror faktiskt den personen skulle göra det långt bättre än vad vi skulle klara av själva.
Sporthuset 380.
Vi fortsätter med det som har kommit in ifrån er lyssnare, och en av många passningar när det gäller VM kommer från Bosse Engberg. Jag lyssnade på era synpunkter om FIFA och Infantino, presidenten alltså, håller fullständigt med i ert resonemang, men något som jag saknade är en vidareutveckling. Vad är alternativet? Mina ögon säger att oavsett om det skulle bli en annan än Infantino så skulle korruptionen och svågerbehandlandet fortsätta. FIFA har överlevt sig själv. Alla nya ledamöter vill ha vad de innan hade plus lite till. Skulle det kunna bli ett utbrytarförbund som är räddningen, eller är korruptionen för utbredd? Vad säger ni om det här, Lasse och Jens?
Nej, men jag är helt med Bosse.
Därför att när du vidareutvecklar resonemanget så blir du ganska dyster. Därför att det är ganska lite som talar för att något annat förbund på något sätt skulle kunna vara bättre eller nå någon form av ytterligheterna demokrati som vi skulle välkomna. Ska ju veta att Infantino är ju vald under demokratiska former. Dock är det så att några av förbunden som är med i internationella fotbollförbundet FIFA kraftigt går emot eller åtminstone ifrågasätter. Danmark har ju, Norge har väl, och Tyskland har tydligt sagt vi kommer inte rösta på Infantino. Men av de 211 medlemsförbunden så tror jag mig våga påstå att du kommer inte upp i tvåsiffrigt som går emot. Men jag är ganska dyster faktiskt, för att ska vi borra vidare på Bosses frågeställning som jag tycker är adekvat och alldeles riktig. Ska vi borra vidare på den så det blir knepigt att se någon lösning som ser annorlunda ut.
Men utbryta förbund är väl inte heller särskilt sannolikt?
Kommer ett sådant så tror jag du kommer få samma problem och bekymmer där. Det vi ser i världsfotbollen som har med utbrytning att göra, det är ju i Europa. Där man ju pratar om den så kallade Superligan. Som ju då skulle vara utbrytarföreningar som skulle starta någonting eget hos Europeiska fotbollförbundet UEFA. Och där säger ju väldigt många, blir ju mycket irriterade, arga, rosenrasande. Och säger att det är för jäkligt att klubbarna beter sig på det här viset. Och där är ju UEFA helt plötsligt som ifrågasatt i nästan alla andra sammanhang när det avser det också korruption och andra delar. Så är ju helt plötsligt UEFA de goda. Det måste vara en skön känsla för Carl-Erik Nilsson till exempel som är vicepresident i UEFA.
Jag skulle vilja säga så här. Om, nu finns det massa om Lennart Johansson hade blivit vald istället för Sepp Blatter, så tror jag inte att det hade varit lika korrumperat som det är idag inom FIFA. Med andra ord, det kommer uppifrån och det kommer från det yttersta ledarskapet. Och då kan man säga, då är det ju tragiskt att det inte finns några alternativ till Infantino. Men om det går att ändra så skulle jag nog vilja säga att ja, men då måste man börja rösta fram mer demokratiska ledare än vad som har varit fallet. Mindre korrumperade ledare än vad som har varit fallet. Och en vacker dag kanske det kommer ett sånt alternativ. Och så sedan så kan det här i små steg förändras i en bättre riktning.
Men återigen i ärlighetens namn, det ser inte särskilt ljust ut nu ändå att vi ska få ett sånt skifte, eller hur, i de stora internationella idrottsförbunden.
Tyvärr.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Vad var det för stämning på träffen ni hade hos David Wiklund?
Eller?
Jo, men det var det verkligen. Det var hög energi in i rummet, det kan man lugnt säga.
Ja, och det var en frågesport också tror jag. Jag vet inte, hur gick det i frågesporten? Du hade gjort en quiz, en frågesport.
Det var Stefan Engdahl, jag har märkt tidigare, han är någon som har skickat in ibland att han har bra koll, men det var oerhört hög kompetens. Några som faktiskt fick bättre resultat än Jens till och med. I och för sig, Jens var inte med, han hade var bara med liksom i testgruppen, så jag tror du hade nog kunnat göra ännu bättre, Jens, för du är bra när det gäller som mest.
Så det tycker jag låter bra. Nej, men det var ganska knivigt, så det pendlade lite mellan topp 5. Det var liksom inte samma personer där hela tiden från start till mål, så att det var uppskattat.
Jag såg någon tweet någonstans faktiskt där vederbörande skrev att som var med på i salongen, som skrev att det var suveränt på alltså att det var lite svåra frågor i quizen.
Ja. Men jag ska testa den på dig sen också.
Aj, nu händer det grejer. Ja. Men det var ju så här att förra veckans kärleksbomb, det var det handlar om, så var det Lou Gehrig som drogs, och vi förstod att det skulle finnas möjligheter att fördjupa oss i detta ärende i samband med den här träffen ni hade hos David Wiklund på Clarion Sign vid Norra Bantorget, därför att det finns en lyssnare, Daniel Eggens, som har en enorm koll på baseball i allmänhet och på just den här killen, Lou Gehrig, den här enorma symbolen för maxstorhet i en idrott, får man väl nästan säga, va?
Ja, jag skickade in en lapp där det stod Lou Gehrig. kanske inte en person som så många känner till i Sverige, men i USA så är han en av de allra största och mest legendariska baseballspelarna som fanns på 1900-talet.
Ja, men vad fint, Daniel Leggens, att vi får träffa dig här tillsammans med flera andra Sporthuset-lyssnare här på Clarion Sign där vi spelar in det här. Du vann ju priset som en av flera att vara med oss den här VM-finalkvällen. Det blev ju minst sagt speciell, kan man lugnt säga. Vi spelar in det här direkt efter att Messi lyft VM-pokalen. Du och fyra lyssnare valdes ut för att ni skickade in så himla fina förslag på kärleksbombningar. Vi fick in många andra också, ska jag säga, som omedelbart ska ner i våra påsar. Men innan vi fördjupar oss i Lou Gehrig igen så kan vi slå fast att Daniel här är minst sagt reglementsenligt klädd för uppgiften.
För alla som har sett en Yankees-uniform så vet de att det är en vit bakgrund, kritstrecksrandigt, och så ser han det speciella N-et och Y-et ihop på bröstet. Så det här är en New York Yankees-tröja och fantast får vi lov att anta. Hur står det till med det?
Jo tack, det är bra, och det som är lite speciellt med kanske Yankees-tröjan är att den såg ju likadan ut när mannen vi ska prata om nu, Lou Gehrig, spelade på 20- och 30-talet som den ser ut nu för tiden.
Aha.
Ditt baseballintresse, vad sätter du för nivå på det?
Ja, speciellt så spelar jag ju i min ungdom. Då spelar jag framförallt då i Rättvik, som ju är en baseballmetropol. De blev ju svenska mästare i år. De slog Leksand i ett
Daladerby.
Ett Daladerby. Och Nedansiljan är ju en av baseballens centrum i Sverige.
Hur kommer det sig?
Ja, det är lite, inte det, ja, baseballen kom ju först till Leksand. Det var någon läxing där som började spela någon gång på 60-talet var det. På 70-talet så blev det spelade även till Rättvik, och så började ett gäng ungdomar spela där, och sen så spelade jag på 80-talet, och det har hållit i sig baseballintresset i Nedansiljan.
Hur många homeruns har du på ditt samvete?
Jag är ju då, till skillnad från mannen vi ska tala om, kanske inte någon speciellt stor baseballspelare. Jag kanske lyckades med någon homerun i min karriär. Jag var ju inte direkt någon bra slagman.
First base, second base, vad kallar man utespelarna?
Jag spelade outfielder, och han vi ska prata om idag, han spelade första base. Men första basemannen, det var kanske inte riktigt det han var mest känd för, utan han var ju mest känd för att han var en av de mest fruktade och bästa slagmännen som någonsin har spelat den här sporten.
This is the Iron Horse, the pride of the Yankees, Lou Gehrig. Here's Lou as a kid with the great Babe Ruth when he first came to the Yanks. He played first base as no other man ever has in the history of the Yankees.
Ja, han föddes ju i New York av tyska immigranter. Han hade ett tuff uppväxt. Han var faktiskt den enda barnet som överlevde. Han hade tre syskon. Alla dog väldigt unga. Och efter att ha gått universitetet så blev han upptäckt av en New Yankee scout, och fick ett kontrakt med New Yankees, och då fick de ju pengar, och då visade det sig att ja, det kanske var rätt så bra det här med att vara professionell baseballspelare. Sitt stora genombrott fick han ungefär 1925. Då var det så att han hade ju lite svårt när han kom där, för att Yankees hade ett väldigt bra lag. Han är en väldigt bra första baseman, men en dag så tyckte den här första basemanen att ja, jag var lite ont i huvudet och det hade gått lite dåligt, så du får försöka och spela en match. Och efter det så släppte han inte det, och satte faktiskt då ett fantastiskt rekord på 2130 raka matcher.
Åh, herregud.
Ja, det gav honom också då namnet The Iron Horse, för att han alltid då spelade alla matcher.
Lou Gehrig. Lou replaced Wally Pipp at first base for the Yankees on June the 1st, 1925. The rookie hit 20 home runs, showing power and aggressiveness like this, and became an instant star. No player ever attracted more personal affection and admiration than the muscular ex-New York high school boy who spent 10 historic years in the Yankee batting order next to Babe Ruth. With more than 1,200 home runs between them, they were the greatest one-two punch of their time. and perhaps of any time.
Sen så ingick ju han då i ett rätt fruktad duo, för att före honom i slagordningen så var det ju mer, den mer kända Babe Ruth. Och sen så slog han då efter honom. Och Babe Ruth slog nummer 3 och då fick han nummer 3. Och när han skaffade nummer på tröjan, och sen så spelade Lou Gehrig som 4 och fick då nummer 4 på ryggen. Sen så var ju de där två, det var ju lite legendariskt med deras relation, för de var ju två helt olika personer. Babe Ruth var ju den här extravaganta, utåtriktade som festprissen, som gärna festade runt efter matcher och så, medan Lou Gehrig, på grund av att han i sin uppfostran och så var väldigt blyg och tillbakadragen, och hade egentligen bättre statistik än Babe Ruth då. Han var ju faktiskt, spelade ju faktiskt 7 All-Star-matcher. Han vann World Series, vilket amerikanska mästerskapen, 6 gånger. Var MVP 2 gånger.
Men vad hände då sen som kanske gjorde honom ännu mer ikonisk?
Ja, redan under säsongen 38 så började de upptäcka att han var inte riktigt lika bra som han var. Hans 14:e säsong började riktigt dåligt. Så var det den 2 maj i Detroit. Så gick han upp till coachen och sa: jag bänkar mig själv. Och gick det ju en sus genom publiken. Han var ju då lagkapten, så han gick fram till domaren och lämnade över den här laguppställningen. Och då för första gången då på 2130 matcher så stod han inte med. Och publiken gav honom en stående ovation, medan han själv gick och satte sig med tårar i ögonen, för hans... Han förstod ju att det var någonting som var fel, men han visste inte vad. Efter en vecka där så fick de reda på att det han hade drabbats av var då ALS, vilket var en väldigt okänd sjukdom vid den där tiden. Det här blev ju rätt stor uppståndelse när det kom fram då att han hade fått det där och att hans karriär var över. Och då den 4 juli 1939. Mm. Det här är den 4 juli. Han fick ju sin dom då när han hade fyllt på sin 36:e födelsedag. Då så var det på en fullsatt Yankee Stadium, 62 000. Alla hans gamla lagkamrater var där. Borgmästaren var där. Han fick en massa priser och så. Men han var så svag redan då, så fort han fick ett pris så fick han direkt då ställa ner det på marken. Han var redan då väldigt tärd av sin sjukdom.
Lou, in common with baseball fans all over America, I greet you today. You will live long in baseball.
Men som jag sa tidigare så var han ju den som inte ville uppmärksamhet, som ville först inte säga någonting. Men då gick hans coach fram och pratade med honom, och till slut då så gick han fram och höll ett tal som tillhör det mest ikoniska och legendariska inom amerikansk sport. Och det var ett väldigt gripande tal.
For the past 2 weeks you've been reading about a bad brag. Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth. That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you.
I got a bad break, but I still have a lot to live for.
Mm. Om man bara ska försöka översätta det, så kan man väl säga att något i stil med att han säger att han, samtidigt som han är den lyckligaste på jorden, så har han också fått ett dåligt besked, men har allt att leva för ändå.
Mm. Mm, jo, istället för att tala om sin olycka så vill han hylla livet och...
Påminner en hel del om det vi upplevt med Börje Salming, eller hur?
Ja.
Alltså det som Börje pratade med Dolling innan han gick bort här.
Mm. Ja.
Mm. Och sen så blev det ju så att ja, 2 år till levde han. Så 1941, det var nog den 2 juni, så dog han 37 år gammal. Det var också på dagen 16 år sedan han då tog över rollen då som första baseman i Yankees.
Mm. Och hans namn blev också förknippat med ALS.
Ja, så idag i Nordamerika så är ju hans namn, eller så går ju sjukdomen även under hans namn, Lou Gehrig disease. Och ni som kanske såg när Börje Salming skulle bli hedrad i Toronto där han skulle gå ut på isen, så sades det precis i början då att han drabbades av ALS, som då är känd som Lou Gehrig's disease.
Mm.
For the past two weeks.
You have been reading about the bad break I got.
Yet today, I consider myself
the luckiest man on the face of the earth.
That's the final standout.
So I close in saying that I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for.
That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you.
Så mäktiga ord. Och det här var ju klipp då från när Major League Baseball för några år sedan i samband med något jubileum, 75-årsjubileet tror jag det var, för Lou Gehrigs bevingade 4 juli-tal 1939 då uppmärksammade detta med hjälp av nutidens stjärnor i den här sammansatta, de har klippt ihop det på det här sättet. Och tack Daniel verkligen för att du skänker ljus till våra sporthusutlyssnare över en idrottskarriär, baseballkarriär, som många här i Sverige nog har ganska dålig koll på. För här pratar vi alltså om en av tidernas främsta i den här sporten.
Jo, han klassas ju faktiskt som 1900-talets första baseman och en av de absolut bästa baseballspelarna, var helt given i århundradets lag när de skulle ta ut det. Hans tröja var också det första som pensionerades, hans nummer.
Ja, och den här baseballkarriären då, alltså parat med att han blev det stora namnet kopplat till ALS för så länge sedan, alltså i slutet av 1930-talet. Och jag undrar lite där, hur bra koll hade man då på att när den här diagnosen dök upp, man visste inte så mycket om det sa du, att det ändå skulle innebära att det gick inte att överleva sjukdomen. Visste man att, ja, att det skulle innebära slutet?
Det visste man. Så pass mycket visste man. Däremot kanske inte man visste så mycket. Men däremot så mycket av forskningen och hans fru då, Eleanor, hon gifte ju aldrig om sig utan ägnade hela sitt liv då åt att kämpa med och få fram pengar och forska kring ALS. Så att ja.
Och forskningen är ju, jag menar, man hade inte kommit så långt då, men Nej. Man har banne inte kommit så himla långt nu heller. För Nej. Det finns aktuella exempel på, det finns så många olika varianter på det här som är problematiska och som verkar fortfarande väldigt otydligt.
Mm. Och ytterligare ett sånt ALS-besked kom idag när vi spelar in den här podden. Det var OS-simmaren Jane Cederqvist som bland annat tilldelades bragdguldet som första kvinna 1960, för er som kommer ihåg det, som också nu har drabbats av den obotliga sjukdomen ALS.
Hon sa ju det att jag har en annan variant än den Salming hade, men saknar kommunikation med någon som är kunnig på området. Apropå att det finns många varianter och att det fortfarande är. Så att återigen, vi har sagt det många gånger i sporthuset, chippa in till de här stiftelserna som finns och hjälp till. Vi rekommenderar verkligen det, och Börje Salmings stiftelse då kanske i första hand just nu med tanke på det som har hänt. Vad säger som att Daniel har redan vunnit ett pris den här dagen.
Mm.
Vad var du vann?
Ja, jag vann i någon spa. Spa vann jag här på Clarion Sign, på Selma Spa vann jag. Det var den här fotbollsquizzen.
Fin andra plats.
Ja, helt otippat.
Du får dra nästa veckas kärleks- eller olyckslapp. Och då har vi ytterligare en sporthusutlyssnare här som är en av de här fem, nämligen Marie Jacqueline Hasselqvist. Och vad säger som att du, Marie, är lappdragare? Ni kan vi göra det tillsammans på något sätt. Självklart. Vem är Daniel väljer på sig?
Ja, nu ska vi se. Det här är olyckspåsen och det är kärlekspåsen. Jag tycker att efter en sån här fantastisk kväll vi haft här med den här finalen och så tror jag faktiskt vi tar en kärleks.
Marie Jacqueline tar en grön lapp, vecklar ut den sakta. Och här ska vi se vad det kan vara för någonting.
Oj. Det är väl en, ska jag säga, en sport som väl...
Går på marken i varje
fall. Går på marken. Det är en sport som har blivit hånad av många som säger sporten som att viska högst.
Just det. Ja, den är bra. Det handlar alltså, det hör till friidrotten.
Ja.
Det brukar vara lång distans och inte så snabb distans.
Du får ropa ut det, Marie Jacqueline.
Gång!
Äntligen är det dags för gång! Det är många som tänker så, eller?
Ja, jag har varit på gång länge.
Vi har ju faktiskt slagit ett slag för gång, att hur den är så borde det vara med i svensk friidrott, för det har ju faktiskt inte varit. Det är med internationell friidrott men inte i svensk friidrott. Men det är det, från och med nästa år, från och med årsskiftet nu, så är gång med i Svenska friidrottsförbundet.
Mm.
Du laddat för gång?
Ja, jag skulle inte vilja vara domare i gång om jag säger som så. Det måste vara otroligt svårt, för det handlar ju hela tiden om att ha minst en fot i backen.
Ja. Stort tack Daniel för att du var med och förgyllde och gav oss, för det här kände inte du till i alla fall, Jens, jag såg det på dig.
Nej, det här var en ny terräng, men fint berättat och känslosamt beskrivet.
Tack så mycket.
Ett oerhört fint porträtt som vi får oss till här. Tacksam för det, tack så mycket.
Tack Daniel.
Ja, verkligen Daniel, suverän. Tack snälla. Och ha all den kunskapen och ge oss den, det vi är glada över. Och tacksamma för. Mycket fint, ja. Och sen, ja, gång blev det som att gå vidare med.
Som julfirande.
Och det ser jag fram emot. Det blir ju, det är ju, men alltså, gång för mig, Bosse Gustafsson 1984, Los Angeles, OS, som ju gick rakt in i folkhemmen lite grann. Och jag kommer ihåg av flera skäl, det var en enorm prestation och allt detta. Och också av Lasse Kink, den strålande Lasse Kink. Som...
Kommenterar Lasse Kink gång?
Ja, han gjorde, det var modern femkamp också han gjorde, tror jag, i de olympiska spelen. Och han var ute och såg att det här kommer kunna bli en medalj, det här kommer kunna hända någonting. Så han gjorde ett snack och en intervju på något sätt och tänkte, hur ska jag komma, det här var 1984. Hur ska jag kunna få det här materialet till radiolyssnarna hemma? Så han rusar fram till en läcker placerad villa där någonstans i någon förort typ till Los Angeles, plingar på och säger, och det öppnar en dam med papillotter i håret och säger, och där står Lasse med svetten rinnande, det var ju varmt, och en bandspelare och en mikrofon i verkligen högsta hugg, och hon säger, oh lovely, come on, och hon tar in grannar och grejer, och Lasse rusar in i rummet, skruvar.
Va, det har inte jag hört.
På den tiden så var det telefonkontakt, han skruvar loss telefonkontakten, och då hade man en röd och en svart sån här med klor på, stål på något sätt, som man skulle sätta in i telekontakten för att kunna få hyfsade led. Och han skruvar loss kontakten där och in med de där grejerna, och hon tog in släkt och vänner och grannar och alltihop, och alla stod, let's go Sweden, let's go Sweden, och han skruvar och skruvar och skruvar, och pang, fick igenom materialet. Lasse Kink, the hero of LA, var ju hon då, och grannarna. Häftigt!
Jag trodde han skulle få dem att prata om gång. Det hade ju varit någonting.
Ah, han hann inte det, för han var tvungen att få igenom intervjun. Det var väl med någon som skulle vinna det.
We love race walking.
Ja, ja.
Men du är farligt nära att få kärleksbomba gång. Ja. Men inte...
Heller Lasse Kink kanske.
Ja, inte i mellandagarna, för att vi kommer köra lite specialare i mellandagarna. Så jag tror att vi inleder det nya året med full kraft, ja, med gång.
Ja.
Om 2 veckor.
Det här är ju sporthuset lite grann. Först är vi djupt berörda av Lou Gehrig och den underbara berättelsen som kommer från Daniel Eggen som detta öde. Och sen så kan vi koppla vidare via en liten anekdot och en historia om vad gång också kan innebära. Bosse Gustafsson var ju det. Ja.
För att sedan runda av med lite god musik, va?
Ja, vi ska göra det, precis. Och då slutar vi som vi började, nämligen med Jolina. Du missade ju det då, Jens, precis innan vi kopplade in dig här. Och här kommer då Friend, som ni kan hitta på Spotify. Och det kommer en ny låt alltså om ett par veckor också. Så att det går framåt för stjärnan Jolina. Och Jens, du hade ett ord som jag tyckte var väldigt signifikativt för Lasses känslor när vi inledde den här podden.
Lycklig.
Exakt.
Mm. Lycka.
Du kom in med lycka, Lasse. Den här lyckan över att ha upplevt den här VM-finalen.
Ja, och jag är lycklig över att vi nu också står inför en jul som jag förhoppningsvis fortfarande då kommer kunna fira med min gamla mamma. Hon är drabbad av sjukdom. Men min syster och jag, och jag kommer få låna 200 av dig, Tommy. Tack så mycket. Mm. Vi hoppas att vi får
Freja
en fin
och Frankie.
Julafton. Och det kan bli mina friends då. Men Jolina ska framföra friend och vi kommer i lite julstämning. Därför att hur världen än är där ute så kan vi dra oss tillbaka en stund och ta hand om varandra. Och de som inte har någon att ta hand om mer än sig själva, vi tänker på er.
God jul, alla härliga lyssnare också.
Men vi hörs igen nästa torsdag. Oavsett om det är mellandagar eller inte så dyker vi upp i sporthuset. Ja. Ha det så bra.
God jul.
Hej då. Här kommer Julina.
Hej då. It's been about 10 years since we first met. Rid me of my fears. You made me find myself. Remember us, the first few months. You made it hard to stay that way. Confidence is quiet and you're so loud. No air for me to breathe in when you're around. Want you to throw me in the lost and found. Now I never wanna see you again, but I'm still gonna call you a friend. Though there's fiction in between, I pretend, and I'm still gonna call you a friend. You radiate toxicity. You are a good for me. Don't wanna be your enemy. I trust.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.